Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Fan vad roligt att ha med dig, Pierre. Ja. Jag har sett fram emot det här länge.
Kul att vara.
Känner ni varandra?
Vi har sett en eller två gånger. En gång.
Första gången vi träffades, det var ju ute på skärgården. Kommer du ihåg
att
vi åkte till den där feta...
mystiska konferensen.
Precis. Det här är något år sedan, men...
ett hemligt sällskap på nu.
Ja, det var på riktigt ett hemligt sällskap.
Okej.
Okay. Alltså det var jag...
speciella handslag och allting.
Alltså vi åkte ut i skärgården, några ö där...
med röda kåpor på oss.
Okej.
Okay. Ja.
Alltså över ansiktet.
Ja.
Till den här ön och så kommer vi dit. Det är jag, det är Pierre. Vad heter han? Magnus Norell var också med. Var han? Det kanske han inte var, va?
Jag minns inte det.
Lars Åberg var med. Eli var med. Och så massa andra. Så vi var där över dagen. Och vi skulle prata om...
ja, just det, vad?
Situationen i Sverige, typ.
Ja, berätta om det var det.
Precis, och så var det någon, det var ju någon miljonär som bjöd dit oss. Kanske var med där också. Och han ville veta, så här, vad kan jag göra?
Mm. Vad var grejen med att ni skulle ha kåpor över?
Nej, det var skämt.
Det var
kanske det jag hade velat haft. Att känna mig extra mystisk.
Ni hade inte det?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Nej,
det
var
coolt.
Men jag kan föreställa mig att det skulle kunna vara så.
Mm. Ja, men det finns säkert något litet sällskap på den kalibern i Sverige.
Det är frimurarna,
Sveriges öde. Ja, men lite tyngre än så, liksom, nästan.
Mm. Jag kan tänka mig att man vill ha...
nästan lite töntiga frimurarna. Äldre herrar. Någonting lite mer...
de kanske är utdaterade.
Ja.
Jag vet ingenting. Jag har hört talas om någonting som kallas frimurarna. Jag vet ingenting om det. Pierre, berätta. Vad är frimurarna?
Ja, en gammal, vad kan det vara? En organisation i massa olika former sedan 1600-1700-talet som har någon typ av religiösa ritualer för sig där de åberopar egyptiska mysterier och liknande. Men egentligen handlar det bara om att olika män träffas och pratar lite om samhället och knyter kontakter och känner, precis.
Känslor också.
Ett klassiskt ordenssällskap i alla fall. Men de omgärdas av många, många olika teorier, konspirationsteorier och sånt där. Varav en del säkert stämmer, andra inte.
Mm. Hur kommer det sig att du kan mycket om dem?
Nej, jag kan inte mycket om dem.
Aha.
Det är bara...
Wikipedia research, heter det?
Ja, eller... saker man snappar upp.
Jag har en fråga till dig, Ashkan. Är du med i något hemligt sällskap?
Det kan inte jag svara på.
Nej, the first rule of hemliga sällskap.
Yeah. Men jag vet att du är med i några hemliga grejer.
Varför det?
Nej, för du svarar undvikande på frågan.
Vadå?
Du svarar undvikande på frågan.
Ja. Jag kan inte röja.
Nej.
Men jag är väldigt nyfiken på det, Pierre. Vi har ju sett, som sagt, 2 gånger. Och jag försökte liksom greppa lite sådär... om dig. Jag tycker du har en väldigt intressant story. Så om vi går tillbaka i tiden till 94. Vad var det som... Då var du med i Sveriges unga muslimer.
Ja, precis.
SUM.
Ja, precis. Först hette det SMUF. Sveriges muslimska ungdomsförbund. Och sen döpte vi om det till SUM, Sveriges unga muslimer. Och jag gick med där, när kan det vara, 90, 92 kanske, eller sånt där. Jag hade varit med i 2 år, 94. 94 åkte jag till Frankrike på en slags utbildningsvistelse på franska landsbygden. Och pluggade arabiska. Hade som avsikt att plugga till imam. Men jag stannade bara där ett år och läste lite arabiska och kom i kontakt med ett annat mystiskt bröderskap.
Är det muslimska bröderskap?
Ja, precis. Inte jättemystiskt kanske, men de är rätt hemlighetsfulla ändå. En del av deras överlevnadsstrategi och image kanske också. Men på den skolan i alla fall. Den låg i Bourgogne, nära en liten stad som heter Nevers. Och det är en skola som några år tidigare hade initierats av Yusuf al-Qaradawi och Faisal Maulawi, två såna betydande ideologer inom muslimska brödraskapet från var det kan vara, Libanon och någonstans, varav den ena fortfarande lever. Också kallad islams påve, eller av någon av de här muslimska brödraskapsföreträdarna i Sverige, Omar Mustafa, för några år sedan tror jag.
Jag har en konstig fråga. Om det är en hemlig grupp, hur vet man att den är på riktigt?
Okay.
Alltså jag menar, kan ha en egen grupp, hemlig grupp som heter muslimska bröderskap. Hur vet man autenticiteten?
Alltså, gruppen har ju funnits sedan 1928 och har inte varit hemlig, men en del av deras överlevnadsstrategier, en del av deras verksamhet runt om i världen, framförallt i de muslimska kärnområdena, har varit sådana att de har varit ett bröderskap som inte alltid finns i det liksom offentliga, utan på grund av förföljelser men också någon slags organisationsstruktur har valt att liksom verka lite i faggorna. Ofta genom andra organisationer som de liksom initierar i Egypten, kan det vara fackföreningar och studentorganisationer och lite annat. Och i Sverige är det en myriad av små organisationer som bekostas av svenska skattebetalare för det mesta. Och som växt fram sedan slutet, eller någon gång början av 80-talet egentligen, fram till nu. Och uppmärksammat som just muslimska brödraskapsorganisationer först de senaste 5-6 åren kanske. Även om en del islamforskare och framförallt många vanliga religiösa muslimer har känt till det faktumet att de funnits i Sverige, så har det kanske först de senaste åren gått upp lite för samhällsdebattörer och sånt att det här är en rätt verksam organisation i Sverige. Även om de liksom företräder en liten minoritet av en minoritet, så är det ändå en hörbar liten grupp som har sett sig vara the go-to people. Folk som gett sig själva en roll som de som representerar muslimerna, vilket de självklart inte gör.
Hur vet man att det är en minoritet av en minoritet? Eller hur vet man att de inte representerar många muslimer i Sverige?
Studier som har gjorts i olika länder där man har gjort enkäter och frågat om hur pass representativa den här ideologin är eller muslimska brödraskapet, har visat sig att det är nästan att de har väldigt lite support. Men det samtidigt kan man inte riktigt veta. Liksom. Det är, hur många är religiösa? Låt säga att det finns 1,2 miljoner muslimer i Sverige, om man utgår från siffror som har florerat lite. Det är ingen orimlig siffra. Hur många de kan anses vara religiösa? Vad är definitionen på religiös? Ingen aning. Man ska bara höfta. Alltså, definiera som någon som ber kanske. Sådär. Några gånger per dag i alla fall. Kanske, jag vet inte, 100-200 tusen eller sånt där. Och bland dem, hur många tillhör någon typ av moderat islamism, alla muslimska brödraskapet? Vad kan det vara? Jag vet inte. Medvetet kanske några tusen. Folk som påverkas av deras ideologi, ytterligare några tusen kanske. Så det är säkert en minoritet av en minoritet. Alltså en minoritet av en religiös immunitet som tyr sig till någon typ av islamism i den här formen i alla fall. Som i sin tur en minoritet av de människor med muslimsk kulturbakgrund som finns i Sverige som kan anses religiösa. Som i sin tur en minoritet av alla som har
vandrat hit. Liksom. Jag har hängt på en del så här, olika muslimska forum på Facebook.
Mm.
Och där tycker jag också att det blir slående att det finns ingen enhetlighet. Det finns ingen liksom gemensam kraft, utan många är muslimer Men det finns ingen som liksom, så att de följer inte någon specifik, utan det är alltid allmän diskussion kring diverse olika grejer, huruvida det är haram eller halal att ens söka och vara polis och så vidare.
Mm.
Mm.
Ja, det är en brokig skara liksom, som man kommer från massa olika länder, och det är svårt att sammanfatta hela den här gruppen med någonting annat än att de har muslims kulturbakgrund. Liksom ens definierar dem som muslimer as such är också lite svårt, men någon koppling till en muslims kulturbakgrund. Sen vad de har för liksom olika identiteter. Ofta så snör man in just på den här religiösa identiteten när ofta, vad kan det vara, ens yrkesmässiga, socioekonomiska, etniska eller någonting annat är mycket viktigare för de flesta.
Jag tänkte innan vi kommer till muslimska brödskapet i Sverige, om vi går tillbaka till 94, du är med i Sveriges unga muslimer, du är ordförande till och med.
Nej, sekreterare.
Sekreterare. Du åker till Frankrike, kommer i kontakt med muslimska brödraskapet.
Mm.
Jag tänkte om du kunde berätta, vad är muslimska brödraskapet? Vad står de för?
Mm.
Och hur, vad hände när du kom i kontakt med dem i Frankrike?
Ja, just det. Ja, men muslimska brödraskapet är en organisation som bildades 1928 i Egypten av Hassan al-Banna. En lågstadielärare typ, eller skol, en lärare i alla fall som var lite förbittrad på den brittiska ockupationen och som kände någon typ av revanschlust, någon slags revanschism, ville få tillbaka islam som det stora räddande paketet som skulle få sitt folk liksom på fötter och så där, undan brittisk kolonialism. Och så. Muslimska brödraskapet är en modernistisk reaktion på moderniteten någonstans. Alltså ett modernt fenomen, lite grann som fascism och kommunism och andra sådana totalitära ideologier just på den tiden, på 20-talet, liksom början av 30-talet, som tog avstamp mot de stora förändringarna i sin samtid, men samtidigt gjorde det på ett väldigt modernt sätt. Och just muslimska brödraskapet var liksom de som skapade den här varianten av islamism som Ikhwan, alltså muslimska brödraskapet, som heter Ikhwan al-Muslimin på arabiska, som islam Ikhwan iscensatte och som sen har spritt sig, så att man kan säga att muslimska brödraskapet är som the mothership of all islamisms. Det är där någonstans alla liknande islamistgrupperingar, oavsett om det är mer så kallade moderata eller mer liksom militanta, har sitt ursprung. Och den här organisationen, ja, växte i antal från Egypten, så spreds den till andra länder, och i vissa länder slogs den ner rätt brutalt. Såg som oppositionell, i andra länder lerade den sig med makten, tillfälligt eller permanent.
Vart slog som ner, som exempel?
I Egypten bland annat,
så, okay.
Lite senare. Och det är i alla fall en organisation som fungerar lite grann som frimurarorden eller något klassiskt sufiskt brödraskap. Att den är väldigt hierarkisk. Det finns en ledare som kallas Morshed al-Am, alltså den generella, eller vägledaren och sånt där, översatt till svenska, och som är deras ledare. Och sen finns det liksom ett förtroenderåd av något slag och massa olika positioner och nivåer av medlemskap. En väldigt hierarkisk organisation. Hassan al-Banna influerades i sin tur lite grann av de klassiska sufi-ordrarna, men ideologiskt, innehållsmässigt, så är det rätt stor skillnad på muslimska brödraskapet och de flesta sufi-ordrar, även om det finns likheter också.
Sufis är väl mer så här chill, hippie-falangen av islam, eller?
Ja, jag vet inte.
Det är väl, om man jämför med alla andra islam, så blir de chill.
Ja, men precis. Alltså, relativt sufier i Pakistan har liksom sprängt bomber och slaktat och sånt där.
Det finns alla möjliga skummisar.
Men generellt så brukar det vara lite lugnare, mer folkliga, mindre ortodoxa islamtolkningar. Men även där finns det ju massvis av olika myriader av tolkningar av just sufism. Och det är det, när man pratar om islam som världsreligion eller ens muslimska brödraskapet eller sufism, alla de här ämnena, så är det ju så oerhört många olika fraktioner, tolkningar, åsikter, sekter och sånt där att hålla reda på hela tiden. Så att det blir ofta en svår penetrerad djungel där man ofta får hemfalla till att generalisera för att överhuvudtaget kunna prata om det. Men i alla fall, tillbaka till muslimska brödraskapet, så är här en organisation som ville någonstans återupprätta islams storhet och återinföra sharia, liksom islams lagsystem så där, och framförallt inte stå under utländsk, i det här fallet brittisk, dominans. Och var mer eller mindre militant i vissa, har varit militant, är fortfarande militant i någon form, men också rätt alltså kompromissvänlig och sådär, så att de alltid hittar lösningar på problemen. Ofta är det människor med medelklassbakgrund, så här klassiska ingenjörstyper liksom, som söker sig till de här islamistiska organisationerna. Och den här gruppen har då, i takt med att den muslimska migrationen har liksom etablerat sig i Europa under liksom 50 år och sånt där, bland annat i Frankrike, också kommit hit. Och den har till och med organiserat så pass att de olika länderna har fått sina egna små muslimska brödraskapsorganisationer. Så globalt sett så finns det en ledare i Egypten. Det finns också liksom den lite tyngre organisationen i Egypten. Men sen har den knoppat av sig till massa olika små organisationer. Så att det är ändå den här planetens största moderat islamistiska organisation. Dessutom, som jag sa tidigare, upphovet till i princip alla andra så kallade islamistiska organisationer runt om i världen. Och den har funnits i Sverige sedan 80-talet någon gång.
När du säger upphov till andra organisationer, är det inklusive till exempel Al-Qaida, ja, precis, ISIS, det är rubbet?
Ja, och upphov i den här bemärkelsen att deras ideologiska plattform har sen inspirerat liknande radikaliserade grupper.
Ah, okay.
Och,
det vill säga att använda våld.
Ja, det gjorde ju också Muslimska brödraskapet, men för det mesta så använder de inte våld utan liksom mera samhällspåverkan på lite olika sätt, på bredare sätt. Liksom. Medan avknoppningar i Muslimska brödraskapet har flera gånger visat sig bli rätt liksom, radikala grupper. Som, på så sätt kan man säga att både Al-Qaida och IS rent av är avknoppningar av Muslimska brödraskapet, fast i några led senare såklart. Däremot kan man inte riktigt klassificera dem som samma typ av islamism idag, utan det finns ett ideologiskt ursprung från Muslimska brödraskapet och vidare till de här organisationerna. Så. Tillbaka till min egen historia. Så att 94 hade jag fått ett litet stipendium från en organisation som heter Förenade Islamiska Församlingar i Sverige, det vill säga en av de föreningar som Muslimska brödraskapet står bakom i Sverige. Och betalt av dem så åkte jag till Frankrike, där jag under ett år eller ett halvår höll på att lära mig arabiska och insåg inte riktigt att den här skolan var dominerad av eller styrd av Muslimska brödraskapet förrän några månader in på min vistelse där.
Hur?
Jag kopplade ihop ett och ett och förstod att det fanns någonting som var liksom en organisation bakom organisationen så att säga. Och sen insåg jag att vissa lärare träffades tillsammans med en del elever liksom, på lite speciella tidpunkter och sådär. Och efter några månader så blev jag introducerad, rekommenderad av två elever som jag lärde känna, som inte var fransmän, alltså kom fransktalande utan kom från den brittiska kultursfären. Och då, där de hade vettat mig eller prövat mig eller kollat upp min karaktär och så vidare. Och sen,
hur gammal var du?
Jag var 22 tror jag. Något sånt där. Och sen tyckte de att jag var en passande kandidat som blev rekommenderad att gå med. Och fick någon typ av betänketid och sådär. Och blev då lite smickrad av det. Liksom en rätt cool, hemlig organisation som ändå hade liksom en islamuppfattning som jag sympatiserade med i stora delar. Så att vid något tillfälle där på vintern 94 så bjöds jag av skolans rektor till en stor villa utanför den här lilla byn som heter Saint-Léger-de-Forgeret. En liten by som hade en muslimsk skola där. Ett litet slott faktiskt, väldigt vacker byggnad som de hade, jag vet inte, köpt på något sätt. Kanske oljepengar eller petrodollar eller sånt där. I alla fall så, man fick inte avslöja att man skulle till den här skolan, till de här mötena. Så att man blev ombedd att gå lite randomiserade promenader åt lite olika håll. Så där. Sen kom det en, som om man bara skulle gå ut och ta en liten promenix. Och sen helt plötsligt kom det en sån här liten van och plockade upp alla elever som liksom bara tog en promenad och körde om till den här villan. Och där så träffade jag skolans rektor och lite andra människor från lärarkåren. Fick svära en ed på Koranen och upptog sig den här.
Det här låter precis som Squid Game.
Squid Game.
Är det inte det? Alltså någon kommer med vänen och plockar upp den och sen så går man dit och så binder för.
Ja, jag hade inga ögonbindel, men jag har inte sett Squid Game, men jag har förstått att det är någonting.
Jag måste bara fråga dig, de här två britterna som vettar dig för att säga att du är cool. Du säger att de är britter, men vad hade de för ursprung?
Ja, en var från, hade föräldrar från Bangladesh och en från Pakistan.
Okej.
Okay. De var där, de tillhörde Young Muslims UK, en liknande så kallad moderat islamistisk ungdomsorganisation i England som skickade några studenter dit för att lära sig lite mer om islam och så vidare.
Pierre, för de som inte ser det, du är ju rätt vit när man ser dig och du har blå ögon. Men du har ju, vad har du för ursprung?
Jag är halvsvensk. Min far kommer från Pakistan och min mor är från Skellefteå. Min far har pashtunsk, kashmirisk bakgrund. Min farfar kommer från de pashtunska områdena i Pakistan och min farmor från Srinagar i Kashmir. Min farfars far är sin tur från Ghazni, en stad i Afghanistan.
Yeah, och min, alltså är det första afghansk påbrå-gästen?
Ja, typ. Han är typ 2%. Typ.
Men det är det närmaste vi kan komma.
Ja,
och han skapade muslimska brödraskapet i Sverige.
Nej, nah, det gjorde jag inte. Men lärde känna dem i alla fall. Jag var med där ett tag. Och min mor är från Skellefteå. Svensk klassisk bondefamilj. Och så. Och de träffades på en hippiefest 1968 tror jag, i Aspudden.
Så kan var din pappa hippie?
Nej, jag vet inte. Men pappa är rätt intressant, så här migrationshistoria. När han var så här, strax före 20 så träffade han ett svenskt missionärspar, luthersk missionärspar i Pakistan som visade ett vykort på Sverige. Så där. Och sen fick han för sig några år senare att bara tågluffa ut och liksom åkte genom Iran, Turkiet, jobbade några år, eller något år tror jag, i Schweiz eller Tyskland och sånt där. Och sen kom han ihåg det där vykortet, det kom upp till Sverige och sen kom han hit. 1964 tror jag det var. Och två veckor senare så hade han jobb på SVT som filmfotograf. Det var en annan jobbmarknad på den tiden. Liksom. Kom hit bara för att det var kul. Liksom. Så det,
jag trodde att du skulle säga att två veckor senare så var någon han träffade var gravid.
Ja, nej, det tog ett tag. Eller jag vet inte, jag kanske har massa halssyskon. Men några år senare i alla fall så träffade han min mamma på den här festen. Kom som en ung kristen 18-åring till storstaden. Träffade den här charmiga hall. Liksom.
Men har du växt upp med mamma och pappa?
Ja, både och. Som många så skiljer de sig när jag var liten. Men växte upp med pappa i Tensta och mamma lite på andra ställen i Stockholm.
Är pappa kvar i Sverige?
Nej, han flyttade, han tröttade på Sverige och flyttade 1995. Tyckte Sverige hade liksom chanserat lite grann. Så där. Flyttade tillbaka till Pakistan. Bodde där till 2014. Sen trillade han över tröskeln och sen någon annanstans nu tror jag.
Okej.
Okay. Ja, ni har en kontakt.
Jag har en lillebror i Pakistan och pappa är död sedan några år tillbaka.
Jag vill komma tillbaka till när du blev upplockad av en vän. Men jag vill också se så här, med vilka ögon du kom dit till att börja med. Så du säger att du växte upp i Tensta.
Eller
med pappa när du bodde hos pappa. När är du född?
Jag är född 1972, så jag är 50 år.
Okej, okay, så det här är innan Tensta blir det vi alltså ser Tensta, ja,
det,
för idag.
Det var typ greker och turkar och ja, fortfarande en stor del etniska svenskar som bodde i Tensta.
Greker och turkar. Så din törst eller efter islam, eller vad, din inspiration till att söka dig till islam, vart kom den ifrån?
Alltså jag växte upp mest med mamma. Mamma blev pingstvän någonstans tror jag, efter mina föräldrars skilsmässa. Så jag växte upp i pingstkyrkan, Citykyrkan på Wallingatan i Stockholm. Och någonstans några år i tonåren så ja, blev jag punkare och gick inte längre till kyrkan och, utan ja, punkare, anarkist och slog sig mot polisen lite grann och hängde på punkspelningar och sånt där. Sen när jag var 18 lite grann hade en riktig identitetskris och så flyttade till Pakistan i 10 månader, bodde där i Lahore där en del av mina släktingar bor. Och bara försökte landa lite, liksom integrera mina olika två delar, den svenska och den pakistanska.
Hur gjorde du med språket när du
bodde? De flesta pratar engelska. Jag har lite hörförståelse av ord och sådär.
Okay.
Min farfar pratade ett språk som heter pashto, men det växte inte min far upp med för att han växte upp i en annan del av Pakistan. Men jag träffade i alla fall, bodde hos lite släktingar och sånt där och fick en liten ja, rejäl kulturkrock och sådär. Men under det året så insåg jag att nej, men pingstkyrkan och islam, eller kristendom kanske inte funkar så jättebra. Men jag kan testa den här grejen istället. Som mina liksom förfäder har haft. Så då, eftersom jag har muslimsk kulturbakgrund så behöver jag inte konvertera till någonting. Men liksom, successivt så gick jag in i den rollen att se islam som min egen religion. Och sen 10 månader senare kom jag tillbaka till Sverige så försökte jag praktisera så gott det går. Liksom. Var 18 år, fortfarande liksom inte lämnat det där tonårsspåret riktigt. Men gick successivt in i den muslimska scenen här och Hängde lite grann i en moské i Husby, där jag lärde känna den här organisationen som då heter Sveriges muslimska ungdomsförbund, och som jag sen blev med i och satt i deras styrelse i 10 år som en av deras liksom, organisatörer.
Får jag fråga, den organisationen 94 eller 92 där du är med, vad ville de, vad stod de för, vad var liksom kampen på den tiden?
Det här är en organisation som bildades av vad ska vi säga, Muslimska brödraskapsnätverket för att kunna ha någon typ av ungdomsorganisation som hjälper deras ungdomar och sånt. Och syftet där var, som många av de här muslimska organisationerna, liksom att stärka den muslimska identiteten, främja islams tradition bland människor som har muslimsk bakgrund i Sverige. I det här fallet pratar vi mest om sunnimuslimer dessutom. Eller nästan uteslutande. Det vill säga islams huvudfåra. Så att syftet för den här muslimska ungdomsorganisationen var att få muslimer att ty sig till sin egen tradition, helt enkelt. Någon typ av religiös organisation. Inte helt olikt andra religiösa organisationer. Vad kan vara Sveriges unga katoliker och liknande. Sådär. Men i det här fallet så fanns det en organisation som hade massa lokalföreningar. Ingen riktig ingen organisation som var väldigt enhetlig, utan lite så här brokig, och som kanske till stora delar handlade om att äska pengar från staten, för att staten ger rätt mycket pengar till olika ungdomsorganisationer och så vidare.
En sak som alltid har slagit mig med de här organisationerna, då tänker jag på Sveriges unga muslimer, men också andra föreningar och sådär. Kopplingen till så här modernism i form av kolonialism och postkoloniala teorier. Det är väl intressant att du säger att muslimska brödraskapet bildades ju delvis för att man var trött på Englands kolonialism i Egypten. Men att man startar de här föreningarna, man äskar pengar från staten, från väst. Men man har ändå det här att ni är era koloniala jävlar. Alltså,
man har rätt att utnyttja systemet för sin egen skull.
Ja, det var det jag tänkte fråga. Är det så man resonerar? Eller hur förklarar man? Liksom, för det finns en form av dissonans här ändå.
Jo, men verkligen. Det är en intressant aspekt där. Och utan tvekan någon typ av kognitiv eller kognitiv-ekonomisk dissonans. Jag tror inte man tänkte så mycket på det på 90-talet, utan det här tänket har kommit lite mer med liksom de senaste, vad kan det vara, 10 årens intersektionella ras, woke, vänster liksom miljö som har växt fram lite grann. Det var många år senare som den så kallade moderata islamismen och den här intersektionella rasmedvetna postvänstern eller vad det nu är, växte sig samman och började samarbeta lite grann. Men på den tiden så fanns det nog ingen riktigt sån analys och sådär. Men i grund och botten så är det ju intressant överhuvudtaget, varför är det ens tillåtet att ta pengar från de otrogna för att bekosta muslimska verksamheter liksom, om man nu har en sån tudelning av verkligheten så att man delar in människor i muslimer och icke-muslimer eller muslimin och kuffar eller något sånt där.
Men är inte det här typiskt alltså det här det att man ska vara pragmatisk och man nyttjar vad man vill, och ena dagen kan det vara icke okej med en grej, men andra dagen, det är väl urtypen att, jag vet inte om det är just islam, men att det är att man är väldigt pragmatisk.
Helt, men som Eli Göndo säger, att det finns en ryggradslöshet och anpassningsbarhet samtidigt.
Jo, men, och just muslimska brödraskapet, de är experter på att liksom använda olika buzzwords, integration, mångfald, pluralism, demokrati, mänskliga rättigheter och massa sådana ord som liksom har blivit nästan ersatts religiösa begrepp i vår liksom lite märkliga tidsålder. Alltså för att låsa upp massa dåliga samveten hos liksom byråkrater och politiker så att de ger lite extra liksom. Och på så sätt är den här organisationen som står bakom en del av de där, bland annat Sveriges unga muslimer och en hel del andra muslimska organisationer i Sverige, väldigt duktiga på att bearbeta systemet för att just få ekonomiska medel till sin egen kamp. Och Det här är märkligt. Det är inte Muslimska brödraskapets fel att de gör som de gör. De är rätt pragmatiska, de är rätt logiska i sina förhavanden. Det dumma är liksom svenska politruker och byråkrater som undergräver sitt eget samhällsprojekt genom att ge pengar till organisationer som ser till att ha en helt annan samhällsbild liksom i sin målbild. Liksom. Någon typ av vad det nu kan vara. Till en början, om man frågar sig med svenska brödskaper, vad är det ett mål i Sverige då? Jo, men att stärka och främja muslimer och sånt där. Men ett ärligt svar efter att man lärt känna dem lite, men etablera någon typ av muslimsk lagstiftning här. Men hur kan det gå till, frågar man då sen, om de flesta är inte muslimer, vi väntar tills de flesta är muslimer och sen etablerar vi sharia step by step och sådär. Så det är en organisation med, vad ska vi säga, imperialistiska ambitioner. På Muslimska brödraskapets logga så står det wa'iddu på arabiska, det vill säga förbereder. För vad då? Ja, men för jihad, för helig kamp. Så det här, hela organisationen har en militant ådra där.
Så men de vill kolonisera Sverige.
Jag vet
så,
inte.
Så det här, fast, vänta, det här är jätteintressant. Så organisationen bildas för att man är trött på kolonialism och imperialism.
Ja. Av väst.
Men
det innebär inte att den egna kolonialismen...
Jo, men det är det här jag menar. Fast för att man själv vill nu, eller alltid velat.
Det är en maximalistisk, expansionistisk organisation som många andra islamistiska grupper. Har man sanningen, varför ska man inte sprida den? Islam är det bästa receptet på den här moderna världens liksom, ja, vedermödor. Och då gör vi människor en tjänst om vi sprider den här islamtolkningen, den här religionen. Så att enligt Muslimska brödraskapets alltså mer ärliga apologetik skulle det handla om att vi gör Sverige och svenskarna en tjänst om vi etablerar en typ av förnuftig variant av sharia här för att få liksom en del av det här kollapsade samhällsprojektet på, liksom, på fötter igen. Ungefär så kan de tänka.
Men
det skulle förutsätta att de flesta enligt dem var muslimer, och det gör de inte.
Alltså, när man hör det här så kanske man blir lite rädd, men jag förstår inte vad problemet är. Alltså, om man är religiös och framförallt muslim, det är väl liksom i grundtesen att vara muslim att islam ska spridas överallt. Det är liksom, det spelar ingen roll.
Det finns en del religioner som inte är speciellt missionerande, men islam och kristendomen är två missionerande religioner, och det ligger liksom latent i de här religionerna att tror man på sin egen grej så vill man sprida sanningen, och det gör man för att man inte vill liksom andra människor ont, utan för att man tror att det här är det bästa för dem. Liksom.
Alltså det finns ju sådana här jättehemska exempel också på missionärer som åker till Afrika för att hjälpa fattiga barn och så. De gör ett fantastiskt arbete när de, du vet, ger dem mat, medicin och vatten och så. Och de är oftast kristna också. Men det finns också grupperingar som åker till Afrika och så är de så här, innan de ger mat och vatten så är de så här, erkänner du Jesus som din... Och gör de inte det så får de inte mat och vatten.
Men är det inte så med Sverige också?
Jag vet, det är hemskt.
Sverige håller på med bistånd. Så här, erkänner du mänskliga rättigheter? Är det kondom?
Nej, men du har faktiskt helt rätt. Och inte för att relativisera här. Det är ju vad väst hållit på med också. Men vi hör inte det när vi säger att nej, men vi ska invadera Irak och störta Saddam och installera demokrati.
Ja.
Det är egentligen exakt vad Muslimska brödraskapet vill göra. Skillnaden är att islam ryms inom västerländsk demokrati. Västerländsk demokrati ryms inte inom sharia. Så jag vet ju vilken sida jag väljer där. Men vi är ju lika expansionistiska av oss också.
Fast vi har rätt.
Mänskliga rättigheter,
feminism. Jag tycker vi har rätt. Ja.
Jämställdhet, vi ska vara med ut och sprida jämställdhet.
Ja, men det är samma sak. Ja. Du har helt rätt. Erkänn mänskliga rättigheter så får du kondom och en pannbiff liksom.
Ja. Som är gjort på nötfärs dock.
Jag vill gå tillbaka till Frankrike. Och vad händer där? Hur länge är du där? Och vad händer när du kommer tillbaka till Sverige?
Ja, men precis. Jag blir invigd i Ikhwan al-Muslimin i Muslimska brödraskapet vintern 94. Sen är jag där en termin till. Tröttna lite grann. Inser att de här tjommarna har inte riktigt koll. Jag liksom vill inte gå någon lång imamutbildning när de här snubbarna inte verkar ha koll på hur Europa funkar. Så jag åker hem till Sverige.
Kan du ge några exempel på när du bara shit, de har inte koll?
Nej, men alltså, vad ska jag säga? Jag kan inte ge några konkreta exempel, men bara känslan att det här är liksom lite så här burdusa arabtyper som har en föreställning om hur väst funkar och den västländska demokratin, den västländska kvinnan och den västländska krisen och mannen och allt det där. Men det är egentligen bara stereotyper, inser jag där. Och de kan liksom inte riktigt etablera ett islam som skulle funka här i Europa. Det var jag intresserad av. Jag var religiös muslim. Jag tyckte också att islam var, liksom, det var ett botemedel på den här moderna världens knasigheter. Och insåg att då behöver man också presentera islam på ett sätt som når fram till människor här. Så att det kan bli någonting de känner igen sig i. Men att de här muslimska brödraskaperna kanske inte... De här araberna helt enkelt inte hade så koll på Europa.
Vad var deras stereotyp av Europa?
Nej, men det är så här att dekadenta kvinnor, lös släppt sexualmoral, du vet, ett vad ska man säga, reaktionärt konservativt sätt att se på en del av den moderna världens företeelser, och där är Sverige säkert som ett av de mer moderna samhällena på planeten. Också,
höll du med i det här?
Ja, jag hade en rätt
syn på kvinnor till exempel.
Jag hade en rätt konservativ kvinnosyn, och så jag har liksom försökt så gott det var att vara praktiserande religiös muslim, och det ingår liksom i religiös praktiserande islam av den sorten att man har en rätt konservativ syn på familj och könsroller och ditten och datten och sådär. Däremot tyckte jag inte att de här arabiska tjommarna hade så bra koll på hur Europa funkade och vad som skulle kunna vara gångbart och här. Utan, ja men lite ett stuk präglat av sin egen kultur. Liksom. Men att det inte funkade. I alla fall så insåg jag att jag inte ville bli imam i alla fall i deras sammanhang. Så att jag flyttade tillbaka hit. Men var då ungefär under 2 år medlem i den här muslimska organisationen. Sen någonstans slutet...
Alltså SUM?
I muslimska brödskapet. SUM var jag redan med i. Sveriges unga muslimer. Men efter 2 år så insåg jag att det här inte var min my cup of tea eller my cup of kahwa eller något sånt där. Så att jag insåg att jag behövde gå vidare och utträdde inte. Det finns ingen liksom... Så här, utan bara identifiera mig inte längre som en av dem helt enkelt. Men fortsatte vara aktiv i Sveriges unga muslimer under många år till. Så att jag hade fortfarande en väldigt stor kontaktyta med hela den organisationssfären som var under inflytande av Muslimska brödraskapet. Och där verkade jag fram till 2002 ungefär i Sveriges unga muslimer. Och efter 2003-2004 så identifierade mig själv inte som religiös muslim riktigt.
Varför? Utan,
nej, jag vet inte, någonting hände kring 2001.
Upptäckte du punken igen?
Ja, precis. Jag bildade ett muslimskt hardcore-band. The Burkas kallades det.
Det är fan ett bra namn.
Det skulle slå.
Och på scen så har man bara burka på sig.
Och ingenting annat.
Och när man headbangar så är det burkan som går.
Ja, i alla fall så... Nej, men jag vet inte, jag fick någon typ av identitetskris där. Kanske började min islamperiod med någon slags identitetskris, liksom postpunk, postkristen, vem är jag och så vidare. Och slutade också med någon annan ny identitetskris, boostat lite av det som hände 11 september faktiskt. Jag bara insåg att shit, vad är det som händer? Hur kan den här liksom, stora världsreligionen ha så många liksom, märkliga fenomen inherent i sig så att det här kan hända? Liksom, det som
firade
hände.
Du 11 september?
Nej,
det gjorde den nämligen jag.
Jag minns var jag var någonstans. Jag liksom var, och att jag pratade lite. Sen var jag i tv rätt mycket, liksom i debattprogram och sånt där. Som en presssekreterare i Sveriges unga muslimer. Debatterade mot Carl Bildt någon gång i något program. Och ditt och datt.
Om vad?
Om 11 september, konsekvenser, alla möjliga sådana saker. I alla fall så... Jag insåg någonstans 2003-2004 att det är nog inte religion jag söker egentligen. Sådär. Det kanske är något annat djupare. Någon slags...
Gemenskap?
Nej, men vem är jag? Liksom, om man står lite grann mellan 2 kulturer sådär, så kanske det egentligen bara handlar om ett djupare identitetssökande. Vilken är min stam? Liksom? Vilken är min tillhörighet? Vem är jag i allt det här? Och jag insåg att det kanske inte är religion. Det kanske bara är ett sätt att fly liksom de djupare frågorna som man behöver ta tur med i sig själv och inte med hjälp av en färdig utstakad karta. Och islam var ju fantastiskt skönt att vara inne. Alltså, det var som ett stort vakuum efter islam. Liksom, ha koll på allting, ha svar på allting. Ha ett starkt brödraskap. Alltså då menar jag inte muslimska brödskapet här, utan mina vänner som var muslimer som man umgicks med liksom flera gånger i veckan. Sådär. Och att kasta sig ur det där självmant innebar i sin tur liksom en rätt stor förvirring. Sådär. Men också nödvändig, för att jag insåg sen att det där var kanske inte den kartan jag riktigt behövde vidare i livet, utan nu ser jag det som att jag har muslimsk kulturbakgrund, jag har kristen kulturbakgrund, men jag är inte religiös i bemärkelsen att jag ger mig själv ett epitet och sådär. Jag vet inte ens om jag tror på Gud eller inte. Och det är inte relevant. Jag tycker religion är ett intressant fenomen. Det är ett av mänsklighetens största kulturfenomen. Det verkar funnits så länge vi varit människor, liksom religiösa ritualer och sådär. Meningsbärande berättelser som verkar ha någon typ av överlevnadspotential och kanske till och med en evolutionär fördel. Liksom.
Det har det.
Ja. Säkert. Nej, uppenbarligen har... så finns de här religionerna kvar och verkar liksom, befästa sin memetiska maktposition fortsättningsvis.
Dra din evolutionärs perspektiv på
religion. Nej, men det är precis som Pierre säger. Det finns inga mänskliga samhällen utan religion. Du kommer aldrig hitta det. Du kommer aldrig hitta ett mänskligt samhälle utan axiom och dogmer.
Ja, och kallar de inte religion så finns det ändå fenomenet där. Det är bara att de, ja men, vad det nu kan vara.
Ja, men kristna på 1500-talet kallar
inte... Sverige på 2022-talet. Eller, idag så kanske vi inte ser att vi är dominerade av en stor religion. Men vad har vi då? Ja, men vi har en representativa demokrati. Vi har mänskliga rättigheter. Vi har den moderna liksom, medborgarskapsidentiteten som är väldigt religiös.
Med heliga ideal.
Med heliga ideal. Liksom, det här är så här lutherska postkristna protestanter som liksom verkligen är religiösa utan att ha en organiserad religion som man vågar kalla religion.
Den är väldigt organiserad. Var fjärde år går vi och lägger en lapp i en låda. Vi firar gay pride och det är massa såna här små saker. Men det är som alltså, för 500 år sedan, om du var kristen, du kallade inte dig själv för religiös.
Nej.
Du bara kallade alla andra för barbarer.
Ja,
för att kristendom var default state.
Mm.
Och nu, vi i väst, vi ser oss själva som default state och kallar alla andra för primitiva.
Och antivaxer.
Va?
Och antivaxer.
Ja, men jag går emot vetenskap så liksom blir du så stenkastar vi dig i alla fall digitalt.
Mm. Ja, men precis.
Men okej, så du lämnar hela det där. Fann du det du sökte då?
Nej, jag vet inte riktigt vad jag har inte riktigt klurat ut vad jag sökte.
Pierre, du är en grubblare.
En grubblare. Ja, som kanske. Ja, kanske har en liten grubblande ådra. Men jag insåg bara att religion i den bemärkelsen att ett färdigt koncept som kristendomen i någon variant eller islam i någon variant, det var inte riktigt min grej. Sen, jag vet inte, en del av mina vänner skulle nog kalla mig religiös. Jag är intresserad av religion, jag är intresserad av de här frågorna.
För du är ju teolog.
Nej, jag har någon liten kandidatexamen i teologi.
En liten kandidatexamen.
Men jag har inte gått vidare i studierna efter det, men tyckte det var intressant att plugga lite religionspsykologi, religion och så vidare. Så det här ämnet har alltid fascinerat mig. Jag tycker det är intressant därför att det är en så viktig del av mänskligheten. Mänsklighetens liksom långa historia. Sen de första liksom, grottmålningarna och begravningsritualerna fram till idag, oavsett om vi kallar religion eller inte, eller liksom slickar igen ett helt kuvert år fjärde år och tror på 51% primatet, liksom, att liksom, den heliga ordningen föreskriver att 51% har rätt. Nej, jag vet inte om jag tror på det. Jag tror att 99% kan ha fel också.
2017 kommer du och Magnus Norell ut med en rapport åt MSB som handlar om muslimska brödraskapet i Sverige. Kan du berätta lite om den rapporten och varför den blev så kritiserad?
Det var Magnus Norell, en terrorismforskare. Aje Karlbom, en religionsvetare. Eller han har lite breda forskningsfält. En forskare i alla fall från Skåne som har forskat lite grann på islam och islamism och etnicitet och liknande. Och jag själv, en ung, eller inte ung, men en medelålders student som var lite inbegripen i liksom diskussionen kring islam och liknande. 2017 så fick Magnus Norell, Aje Carlbom och jag själv uppdraget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att skriva en slags forskningsöversikt eller en slags introduktion till fenomenet muslimska brödraskapet i Sverige. Och det var inte en vetenskaplig rapport as such. Det var mer en liksom översikt för att grunna på hur kan man gå vidare, vad är det vi ser, inte ser, vad vet vi inte. Men för att det här ämnet är så jäkla, jäkla känsligt, islamism, islam, invandring, vad det nu kan vara, i ett av de mest liksom, känsliga länderna i västvärlden kring sina frågor, tror jag, i alla fall hittills, så blev det blev som en, ja, det tog fyr helt enkelt, och en del av forskningsvärlden reagerade väldigt mycket på att det här var en ovetenskaplig liten text, att det här var massa påståenden som inte var, kunde vederläggas och så vidare. När det egentligen bara var, ja men, vad kan man, 20-30 sidor liten text som bara diskuterade ämnet och försökte ringa in hur man skulle kunna gå vidare i att forska. Vilket sen också hände. Förutom den här kritikstormen som väcktes av människor som kanske, ja, jag vet inte, som islamologer och religionsvetare som hade pluggat och doktorerat och studerat islam i 20-30 år utan att kanske kallat spaden en spade. Det vill säga att de visste att den här gruppen fanns här. De visste att fenomenet var viktigt att diskutera, men hade ändå inte gjort det av olika skäl. Kanske för att det var känsligt, kanske för att de inte ville liksom förstöra relationer med olika informanter, eller vad det nu var.
Det här påminner om en annan yrkesgrupp som också har sett olika fenomen i samhället genom åren, men inte forskat kring varför det sker. Kan det vara kriminologerna i Sverige? Förlåt, fortsätt.
Ja, men precis. Så att 2017 så var det någon liten sån kontrovers om den här
rapporten, vad handlade den om?
Rapporten handlade om muslimska brödraskapet Sverige och ringade in lite hur länge de hade funnits här och vilka organisationer som är deras huvudorganisationer.
Pekade ni ut specifika organisationer?
Ja, vi pekade ut Sveriges unga muslimer, Islamic Relief, Studieförbundet Ibn Rushd och Islamiska förbundet och lite andra.
Vad pekar ni ut dem för?
För som delar av det muslimska brödraskapets nätverk i Sverige, mm-hmm, som organisationer som har växt fram ur deras plattform helt enkelt. Och det var bland annat såna här saker som också väckte kritik. Hur kan man påstå det här och så vidare?
För det är väl ganska viktigt för en nationalstat att veta att det finns en expansiv religiös organisation som vill införa sharia, som finansierar vad som på ytan anses vara mänskliga rättigheter och organisationer.
Ja, precis. Jo, men, så att 2017 så skrevs en liten sån här forskningsöversikt, eller man ska säga, kunskapsrapport. Och sen några år senare så fick Aje Carlbom, bland annat en av de här tre personerna, uppdrag att fortsätta fördjupa diskussion eller forskningen. Och det är väl ett tack vare att den här rapporten 2017 fick sånt genomslag. För att trots att en del kritiker rackade ner på den som ovetenskaplig och annat, vilket jag inte tycker att den var, utgav sig för, inte för att det var något liksom stort vetenskapligt verk, utan bara en liten enkel rapport helt enkelt. Men trots kritiken i alla fall så fick den rätt stort genomslag bland människor som läste den och myndigheter och liknande. Och det ledde till att en del fördjupningar kunde äga rum, som bland annat den som Aje Carlbom skrev lite senare. Och det är ett forskningsprojekt som dessutom fortsätter för att just försöka förstå fenomenet muslimska brödraskapet, och inte bara i Sverige utan i Europa. För det är inte så att dessa organisationer i Sverige är ett isolat, utan är ett del av ett nätverk som koordinerar sin verksamhet i Europa. Där dessutom Sverige har varit ett av de länderna som har varit ledande i organiserandet av samma ideologiska ramverk även i andra europeiska länder. Så att här har vi faktiskt ett rätt intressant, en intressant grej, att svenska aningslösa politiker och tjänstemän, byråkrater, svenska skattebetalare har liksom sponsrat och hjälpt en av världens största islamistiska organisationer att bygga sin europeiska maktbas. Mitt under näsan på en, under hur många decennier som helst, så har staten, och inte bara Sverige utan andra stater i Europa, pumpat in pengar för att bygga upp en organisation som bokstavligen vill undergräva ens eget projekt. Så att,
men alltså, förlåt, nu är jag kanske jävligt dum, men jag förstår inte vad problemet är. Alltså jag förstår inte varför det är så, varför ska vi vara, varför så jävla alarmistisk? Vad är problemet?
Problemet är väl att
det är en organisation, en muslim, religionsfrihet.
Men problemet är egentligen att varför ska vuxna överhuvudtaget få en enda skattekrona för att gå runt och tycka någonting eller tro någonting, oavsett om det är ideologiska eller religiösa organisationer? Att skattebetalare sponsrar ett fotbollslag eller en scoutkår för ungdomar, det är väl en bra sak. Men varför ska överhuvudtaget en enda krona gå till en vuxen människa som har en kyrka, moské, ett tempel eller vad som helst, eller CSSM konservativ eller vänstersom eller vad som helst? Liksom?
Jag köper det, att just kontroversen att staten ska sponsra sånt, med just muslimska brödraskapet. Varför ska vi vara rädda för muslim? Vad finns det för dokumentation av deras historia som gör att vi bör vara oroliga för?
Jag tror inte man ska vara rädda för muslimska brödraskapet och faktiskt de flesta islamtolkningar, utan bara försöka förstå hur de agerar och sånt där. Och hotet, om man nu tycker att det finns ett hot från muslimska brödraskapet, är väl mer att de skapar parallellsamhällen, att de någonstans undergräver den rådande gemensamma berättelsen. Sen kan man ju tycka att det är precis det som alla religiösa, som vi pratade om tidigare, religiösa organisationer eller ideologiska för den delen, har som syfte, att liksom framföra sin egen karta, sin egen målbild och sånt där, att det inte behöver vara konstigt i sig. Det konstiga är egentligen att man själv betalar såna här saker. Sen är det är farligt också att överdriva faran hos såna här moderata islamister. För det finns ju också en del av, vad ska man kalla det, människor som stirrar sig blinda på islam och muslimer och islamism och ditton och datton, och liksom läser det ena med det andra korancitatet för att liksom visa att islam är det stora hotet. Att de i sin tur målar upp det muslimska brödraskapet som en stor konspiration, vilket det inte är. Det är en knäpp, jag skulle säga att det är en knäpp organisation som har en knäpp ideologi och som inte borde få ett öre av skattebetalarna.
Men är det våldsbejakande?
Ja, som har våldsbejakande element, utan tvekan. Kanske inte i Sverige, men vad är Hamas? Hamas är den liksom palestinska...
Hamas har ju begått terror då.
Hamas är den palestinska grenen av muslimska brödraskapet. Så det finns ju latent, och som jag sa tidigare, i deras logga så finns det uppmaningen till våld liksom, och förbereder för jihad, det vill säga. Så att det här är en stor, knepig, komplex organisation som är väldigt pragmatisk samtidigt, som har vars flesta kontaktytor med samhällen och samhället i Sverige är pragmatiska, moderata, lugna, diplomatiska och så vidare. Men som har det här lilla elementet av heligt krig och våld i en del av sin bakgrund och historia.
Får vi återkomma till den här rapporten som ni kommer med och den kritiken som islamologer och religionsvetare kommer med. Vad var exakt kritiken mot er rapport? Förutom att ni inte hade källhänvisningar och lite sånt där.
Alltså, det var mest det som var kritiken, att den inte var tillräckligt vetenskaplig. En del av den här kritiken var också befogad.
Som till exempel?
Nej, men att vi kanske som skrev den borde gjort lite grundligare research kring olika påståenden i den och sånt där. Men just för att det inte var tanken att det skulle vara en klockren vetenskaplig text, så var också kritiken lite missvisande på så sätt. Därför att
gjorde ni anspråk på att...
Nej, den gjorde den inte var... anspråk på den. Och det var det som var grejen också, för att det skulle vara som en kunskapsöversikt. Man skulle bara kolla var landet ligger kring forskningen kring den här stora islamistiska organisationen i Sverige. Men jag tror att den här forskningsvärlden kände sig lite hotad, eller liksom att man klampade in på deras territorium och sådär.
Det blev en akademisk kukmätning lite.
Ja, men lite så kanske.
En annan grej, de här organisationerna ni pekade ut som unga muslimer, Sveriges unga muslimer, Islamic Relief och Ibn Rushd. Fanns det kritik från religionsvetarna och islamologerna om att, nej men vänta, den kanske inte är det, jo den kanske lite, eller?
Jo men det var väl såklart att nämner man organisationer den och den så måste man också ha belägg för det. Och en del av kritiken som också var befogad var väl att det fanns inte tillräckligt med belägg för att just den och den organisationen tillhörde Muslimska brödraskapet. Och sen blir såna hårklyverier också. Vad betyder att tillhöra Muslimska brödraskapet? Det finns ingen organisation i Sverige som heter Muslimska brödraskapet som ett organisationsnummer som är offentliga. Men det finns som en underliggande ideologisk organisatorisk miljö. Lite grann som frimurarorden, som en liksom, bakgrundsmiljö som föder fram organisationer med föreningsnummer och så vidare. Och det är inte svårt att triangulera, liksom hitta kopplingar till Muslimska brödraskapet i personer som bjuds in till konferenser, i dokument, referenser, böcker man läser och så vidare, fraser man använder och så vidare, länder man åker till och knyter kontakter med. Och ser man lite grann, gör man ett detektivarbete så ser man att det finns tydliga kopplingar mellan till exempel biståndsorganisationen Islamic Relief och Muslimska brödraskapet. Och den stora forskningskåren, eller forskningsvärlden som håller på att fokusera om det här, fokuserar på just Muslimska brödraskapet. De tvekar ju inte en sekund att Islamic Relief tillhör Muslimska brödraskapet. Eller att olika muslimska samarbetsorganisationer i Europa, där också Sveriges unga muslimer är med, där Sveriges, eller Islamiska förbundet i Sverige är med, är en del av Muslimska brödraskapsnätverket. Utan det var väl så att den svenska forskningen, eller snarare debatten om det här, var lite efter en del andra länder där det var mycket mer klartext.
Varför har inte religionsvetarna, islamologerna i Sverige släppt en sån rapport tidigare?
Man har berört Muslimska brödraskapets ideologiska miljö lite grann i olika avhandlingar och texter och sådär, men inte i klarspråk. Säkert för att det är svårt också. Det är svårt att göra sånt här jobb där man inte kan, det är inte lätt att direkt peka på, kolla här finns de, utan man behöver liksom, ja, som jag sa, triangulera, göra ett detektivarbete och sånt där. Och det kanske tar tid. Och dessutom, en person som gör sånt som får andra att stämpla dem som vad det nu kan vara, antislam, rasist, jada, såna här liksom skällsord som bara stämplas på människor för att man överhuvudtaget ifrågasätter ett lite knasigt paradigm. Det kanske inte var värt det för en del av de här forskarna att riskera sin karriär eller sitt renommé för att göra det här arbetet. Och där ser jag också den här rapportens stora... det bästa med den här rapporten var att den gick lite i bräschen. Vågade liksom vittra sönder den här muren av en hemmadebatt som hade funnits i Sverige. Eller debatten om islamismen som aldrig ägde rum började lite grann äga rum delvis på grund av den här rapporten. Det började bli ett annat debattklimat.
Ni visade vägen.
Ja, lite grann kanske. Så det ser jag som den stora vinsten eller förtjänsten med den här enkla lilla rapporten.
Då får man ta lite skit.
Hade man inte någon medlem från just SUM som var med och, eller var vald eller var inne och komma in i Socialdemokraternas partistyrelse?
Jo, precis.
Omar Mustafa
som då var ordförande för Sveriges unga muslimer. Han var ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, tror jag. Deras liksom vuxenorganisation, så att säga. Höll på att bli medlem i partistyrelsen.
Men där lyckades man dra i nödbromsen, och då var det diskussion kring rollen i olika...
Nej, men det har varit lite sådana debatter. En sak som Muslimska brödraskapet ofta brukar anklagas för är att vara entristiska, det vill säga att man vill infiltrera, få inflytande i olika politiska sammanhang och organisationer. Och det är ungefär som vi pratade om tidigare. Det är inte konstigt egentligen att en religiös organisation, oavsett om det är mormoner eller hinduer eller buddhister, eller kanske inte buddhister, men vad som helst, vill få inflytande. Pingströrelsen, Livets ord, KDS eller KD, Liberalerna. Det finns många sådana kopplingar i svensk partihistoria mellan religiösa liksom, grupper och partier och sånt där. Så det är inget konstigt egentligen. Men det är också en del av den pragmatiska politiska miljö som Muslimska bröderskapet har varit verksam i, att de ser en möjlighet så tar de den. Och finns det skattepengar att ta så tar man dem. Liksom. Det är svenska aningslösa politiker som är liksom, problemet och inte rätt rationella islamister.
Om man går till säg Ibn Rushd eller Sveriges unga muslimer eller de här organisationerna som ni i rapporten menar att de har någon sorts koppling till Muslimska bröderskapet. Hur stor andel, du behöver inte säga någon siffra, men hur många i de här svenska organisationerna är medvetna om att de har ett samröre? Hur högt upp i ledningen behöver du vara för att veta om de här sakerna?
Det är en bra fråga. De här organisationerna som du nämnde och som vi nämnde här är alla initierade, bildade av det nätverket då som det svenska bröderskapet utgör. Men det betyder inte att alla medlemmar i dem är medvetna om att det här är en sån, vad ska jag säga, frontorganisation för det svenska bröderskapet. Och det är ofta kanske en liten del av styrelsen eller några handplockade personer. Det kan vara någon enstaka eller några som är i maktposition såklart. Som är initierade, som en del invigda i det svenska bröderskapet. Hur många människor finns det med i Muslimska bröderskapet? Jag vet inte. För många år sedan så kunde jag höfta det till kanske 600-700. Jag vet inte om de är fler eller färre idag. Men det är ingen stor organisation eller stort nätverk. Men de har en väldigt stor räckvidd i form av olika såna frontorganisationer. Nu har Sveriges unga muslimer fått lite problem med finanserna och sådär. Men tidigare i alla fall en rätt stor kassako liksom. Men också Islamic Relief, en biståndsorganisation som har fått väldigt, väldigt mycket pengar från Sida. Så att, och sen lite färre, mindre liksom, pengaströmmar från en del andra organisationer, Ibn Rushd och en del såna, religiösa moské-sammanslutningar och liknande. Så att några av de här människorna i nyckelpositioner har varit medlemmar i Muslimska bröderskapet och väldigt många inte. Och det viktigaste för Muslimska bröderskapet är inte att liksom få in alla i sin organisation, utan få att alla som verkar i den miljön att säga, dansa efter deras pipa snarare. Få inflytande men inte liksom öppna upp sig för varenda kotte.
Har du, jag måste bara fråga, tänker du att du har lämnat islam helt?
Alltså jag vet inte, jag har inte en sån så här svartvit bild av kanske religion och in- och utgrupp så där. Jag säger, som jag sa tidigare, jag har en muslimsk kulturbakgrund och kristen kulturbakgrund. Jag är halvpakistan och halvsvensk. Jag identifierar mig inte kanske som muslim eller kristen. Men skulle jag åka till Pakistan och träffa min lillebrorsa där i Islamabad så skulle jag följa med på fredagsbönen utan tvekan. Vore Ramadan så skulle jag fasta med dem. Gör det i Sverige? Nej. Men jag följer med min mamma på nattvarden i hennes kyrka också. Hon är diakon i Svenska kyrkan för övrigt. Så att, liksom, men för det mesta så använder jag inte mig av religiösa ritualer, i alla fall inte religiösa islamska och kristna. Och så där. Utan ser det bara som ja, någonting jag kan vara lite flexibel inför. Men just islam och religion och in- och utgrupp är ju en väldigt känslig fråga. En del menar ju att ja, men du kan konvertera till islam men inte från islam. Du kan liksom inte utträda ur islam med annat än ja, i vissa radikala islamtolkningar döden. Så det där är ju inte någonting som kanske efterlevs i Sverige, men det finns ju vissa delar av världen där det finns problem med sådana saker, Saudiarabien och Afghanistan, Iran och kanske sådana exempel, Sudan.
Jag känner igen mig själv i dig att jag är öppen för de här ritualerna och sådär, men jag gör ju inte det själv, men det är inte så att jag säger nej, det där vill jag inte vara med på, det där låter ologiskt eller irrationellt, utan jag går med för att det är en del av mitt arv och liksom kultur. Så här. Men anledningen till att jag frågar dig är att för min del så ringer det alltid varningsklockor när personer helt lämnar en ideologi eller religion och sen börjar kritisera det. Då, för jag tänker alltid, okej, vad beror det här på? Hur viktigt tror du att det är, speciellt när det kommer till den muslimska världen, att personen inte helt har lämnat religion och ideologin för att den ska vara trovärdig som en kritiker till religionen eller ideologin? eller reformist?
Det är en bra fråga, men också en väldigt komplex fråga. Liksom alla människor och öden är olika. Alla människor som har muslimsk kulturbakgrund som kanske känner sig kritiska mot gängslig islamtolkningar och diskurser har ju olika ingångsvärden och sådär. Men det ligger en poäng i det här att om en människa liksom med buller och bång lämnar islam och blir vad det nu kan vara, ateist eller kristen eller vad det nu kan, jag har ingen aning, massa olika grejer, och ser att islam är det stora problemet. Jag tror att ni har någon tjomme här, va, som brukar prata med er.
Omar,
som,
han är inte
som
här
hittade liksom en annan migrations...
Han brände bara Koranen.
Han brände Koranen och slog sig ner i Sverige. Och pratade engelska på en podcast, eller hur? Mm. Men han pratar svenska egentligen. Eller?
Han förstår prata svenska, men han låter bättre. Som...
Ja, jag hade nästan önskat att han var här så jag kunde reta
honom. Jag vet, grejen är att Omar har blivit pappa.
Okay.
Så han är hemma nu med sitt barn. Men han hade jättegärna velat vara med och prata med dig.
Okay. Nej, men i alla fall, alla människor öden är olika. Men just det där att radikalt gå från en grej till en annan. Det kanske inte är det bästa om man ska vara en sansad kritiker. Eller vara med i en sansad debatt. Att inta för extrema positioner. I mitt fall i alla fall, jag hatar inte islam och jag gillar inte islam heller. Jag är rätt neutral till islam. Det är en stor tradition som finns på den här planeten och den kommer säkert finnas kvar några tusen år, sen kommer den tyna bort. Och liksom, människorna i den delen av världen där min far kommer från, ja, men var har de varit innan? De har varit hinduer, buddhister, zoroastrer, animistiska shamaner, whatever. Liksom, tillbaka till skyterna och indoeuropeernas ursprung har det funnits hur många olika ritualer som helst som man haft där borta liksom. Och islam är den sista eller den senaste i den här långa raden. Samma sak här, här har varit olika religiösa traditioner innan kristendomen och nu så är det en slags mellanfas, vem vet vad som kommer i framtiden liksom. Och att vara lite flexibel kring de här olika kartorna och meningsbärande berättelserna och inte se dem som onda eller goda, oavsett om det är religioner eller ideologier för den delen också. Man kan kritisera enstaka fenomen, man kan också kritisera religionen i generella termer, men att investera så mycket känslosvåld, jag hatar islam och liksom, islam är det stora problemet och så vidare, det leder bara till liksom, känslor eller liksom, sås.
Det är lite min uppfattning också att när personer hittar en religion eller en ideologi och när den lämnar religion och ideologin, bägge gångerna, alltså man är inne i en slags smekmånadsfas bägge gångerna.
Båda är ju uppvaknanden.
Exakt. Mm. Och därför blir den här kritiken, man måste lyssna med så här, okej, okay, jag får inte hålla på med confirmation bias nu, därför att jag också gillar den här ideologin och så lyssnar jag på någon som precis har lämnat. Jag ska ta Omar i försvar. Jag tror att Omar har faktiskt kommit dit, det du pratar om, det är min uppfattning i alla fall, att han har gått ifrån att islam är svaret till det ondska i världen till att han är så här. Den är verkligen dålig. Eller han skulle fortfarande säga att den är dålig, men han skulle inte ställa sig och bränna Koranen och säga att alla måste bränna den, så då kommer vi kvitt liksom, all världens problem. Utan jag skulle säga att han har gjort sin fred med islam på något sätt.
Han är ändå kritisk till urkunden och mycket av innehållet.
Det är han fortfarande, men inte på samma sätt så att du vet, vissa kritiker, så fort någon börjar prata om det ämnet så vaknar de till och är jättepassionerade. Jag tror att han har kommit förbi det där.
Ja, men det låter ju lite balanserat.
Pierre, jag tänker ändå, när jag lyssnar på det här, vi pratar väldigt mycket om muslimska brödraskapet, men ändå så hör jag att det största kritiken är ju mot svenska samhället och den här aningslösa bidragspolitiken. Hur ska vi kunna jobba med de frågorna? Vad ska man göra?
Alltså jag är inte politiker. Jag har ingen speciell sådär politisk ideologi som jag hemfaller till heller. Men just den här saken har irriterat mig under många, många år. Liksom hur jävla puckat får ett samhälle vara som liksom, tar hur många jävla procent som helst av våra skattepengar och sen stoppar in det till massa... Liksom, vuxnas hobby liksom verksamheter, vad du tror på eller har för religion eller ber till för Gud eller och så vidare, det har väl 17 inte någon annan skattebetalare ansvar för att betala. Och det här är en väldigt omogen del av den svenska liksom, samhällsstrukturen.
Om jag får ge en förklaring, rätta mig om jag har fel, att det här handlar lite grann om den socialdemokratiska och framförallt arbetarrörelsen att...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Dom oste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.